Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Amma ba'd, vi fortsätter att gå igenom Lefnane Nediya. Och innan vi går in på dagens ämne så ställer vi 2-3 frågor. Vad leder ärlighet till? Vem vet vad ärlighet leder till? Som i sin tur leder till någonting annat. Ärlighet leder till fromhet och fromhet leder till Jannah. Och en person fortsätter att tala sanning tills det att han skriv som en siddiq hos Allah Ta'ala. Ja. Barakallahu fikum. Vi nämnde ett exempel på hur ärlighet lönar sig i längden. Tre sahaba. Kommer ni ihåg det? Vilken berättelse var det? Bara kort. Vad kallas berättelsen för? Ni glömt bort Ka'b ibn Malik. De som inte gick ut i jihad och som inte heller ljög när profeten kom tillbaka och kom med falska ursäkter. De var ärliga och sa som det var att de inte hade någon ursäkt. Och de blev bojkottade i cirka 50 dagar tills det att Allah sände ner sin toba över dem. Så ärligheten lönade sig i slutet. Vi talade också om lugn. Och vi nämnde att det är en väldigt ful egenskap. Och att lugn leder till vad, Abdurrahman? Vad leder lugn till?
Synder.
Till synder. Och synder leder till?
Elden.
Till elden. Och en person fortsätter att ljuga tills det att han skrivs hos Allah som en?
Lugnare.
Lugnare, mashallah. Och vi nämnde också att lugn hänger ihop med hyckleri. På vilket sätt då? Eller vad är beviset för det? Minns ni? Ja. Hadithen som nämner hycklarens egenskaper. Och en av dem är i det haddafa kadhab. Om han talar så ljuger han. Och vi nämnde också straff i akhira. Är det någon som kommer ihåg straffet han får i nästa liv? Eller straffet i graven? Fram till domedagen. Vilket räknas som nästa liv också. När man tar krokar och drar kinderna till nacken, sätter fast. Sen tar man ögat eller näsan och så vidare. Och gör samma sak. Och sen tar man andra sidan och den andra kommer tillbaka. Och så håller de på hela tiden. Finns det någon lugn som är tillåtet? Amin. För att stifta fred mellan två parter som bråkar, muslimer. Mannen för sin fru, frun för sin man och i jihad. Ja. Taib. Vi går in på dagens lektion. Al-Wasiyyatu al-Rabi'atu wa thalathun. Det 34:e rådet. الحث على تحلي بصفة الحلم والترغيب فيه uppmuntringen i att ha hilm. Och hilm betyder som tålamod, kan man säga, fördragsamhet eller långmodig. Och شيخنا سير الحلم وقد حده وقد حده العلماء بأنه ضبط النفس عند هيجان الغضب. الحلم är att kunna kontrollera sin nafs då man blir arg. Alltså, man är långmodig, man är fördragsam och man är tålmodig. Det är som en synonym till sabr. طيب. Sheikhen säger al-hilm är en god egenskap som Allah och hans sändebud älskar. Sallallahu alaihi wasallam. Och det är endast de troende som har en full iman som har denna egenskap. Och det har nämnts många bevis på denna dygd i Koranen och i Sunna, bland annat Allahs uttalande: "Khudh al-'afw wa'mur bil-'urfi wa'rid 'anil jahilin." Överse med människornas natur och deras brister och uppmana alla att visa hövlighet och vänlighet och undvik all ordväxling med de okunniga eller all slags dispyt och så vidare med de okunniga. Så Allah nämner i den här versen att man ska överse människornas natur. När de är jobbiga och beter sig dåligt, så ska man överse människornas natur. Khudh al-'afw wa'mur bil-'urf, och påbörda det goda. Wa'arid 'anil jahilin, och undvik ordväxling eller dispyt med de okunniga. Surat al-A'raf 199. Allah säger också: "Wala tastawi al-hasanatu wa al-sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin 'azim." Denna vers kan översättas till: den goda handlingen och den dåliga kan inte ställas sida vid sida. Jaga bort den dåliga handlingen med en bättre. Den som var din fiende kan bli din vän. Men ingen kan detta förutom de tålmodiga, och endast de lyckligt lottade finner denna styrka. Så alla nämner den här versen. Surat al-Fussilat 34-35. Att de goda och dåliga handlingarna inte kan ställas sida vid sida. De kan inte jämställas. Och man ska jaga bort de dåliga handlingarna med en bättre. Och den som var din fiende kan bli din vän. Ja, när det kommer en person och gör någonting dåligt mot dig, hur ska du bemöta detta? Med någonting dåligt? Nej, jaga bort den dåliga handlingen med vad? Med en bättre. Och ingen kan detta förutom de tålmodiga, de som har helm. Och endast de lyckligt lottade finner denna styrka. Så det är väldigt få människor som klarar av det här. Att bemöta ont med gott, med förlåtelse, överseende, vishet och så vidare. Utan de flesta människor börjar att ge tillbaka lika mycket eller ännu värre. Och på så sätt, om man gör det här, så kan din fiende bli din vän. Din fiende kan bli din vän. Och al-hilm har också nämnts i sunna. Profeten alaihi salatu wasalam berättar i en hadith, då han sa till al-Ashaj Abdul Qais: "Inna fika khislatayn yuhibbuhum Allah wa yuhibbuhum Allah, al-hilm wal ana." Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa till al-Ashaj Abdul Qais att du besitter två egenskaper som Allah älskar: al-hilm wal ana. Al-hilm, som vi sa, denna fördragsamhet och tålamod. Och al-ana. Och al-ana hiya at-tathabbut fil umur wa tark al-ajala wal hadith fi muslim. No. Så al-ana är att man är lugn och sansad. Att man inte är stressad i saker och ting. Och at-tathabbut, att man bekräftar saker och ting. Och man är lugn och sansad. Dessa två egenskaper, al-ana och al-hilm, är två egenskaper som Allah tycker om. Och den hadith finns i Sahih Muslim. Och i en riwaya i Abi Dawud så sa den här mannen: "Ya Rasulullah, är det egenskaper som Allah har gett mig, eller som jag är född med? Som jag har, min natur alltid haft dem, eller är det något som jag har fått?" Ja, och då så sa profeten alaihi salatu wasalam: "Bel Allahu jabalaka alaihima." Snarare så lät Allah dig, eller han gav dig dessa sen födseln, eller sen som en naturlig egenskap som du har. Och då så sa mannen: "Alhamdulillah alladhi jabalani ala khislatayn yuhibbuhum Allah wa rasuluhu." Att lovprisa det honom, Allah, som gav mig egenskaper som Allah och hans profet tycker om. صلى الله عليه وسلم. Och det också berättas i Ash-Shaykhan, Bukhari Muslim, från Aisha radiyallahu anha, att profeten alayhi salatu wasalam, han sa: Inna Allah rafiqun yuhibbu rifq fil amri kullihi. Att Allah är rafiq, alltså tålmodig och fördragsam, och tycker om denna tålmodighet i alla angelägenheter. Att vi människor också beter oss och bemöter folk med al-hilm och rifq, denna mjukhet och överseende och tålmodighet. Alla tycker om det i alla våra angelägenheter. Så dessa texter tyder på vilken dygd denna goda och höga karaktär har i islam. Och Allah Ta'ala har beordrat hans slavar att besitta denna egenskap och att behandla andra som förtjänar denna egenskap med det. Att överse deras felsteg. Att överse de troende männen och kvinnornas felsteg. Och sen så nämner Sheikhen också lite bevis på, eller vad kan man säga, visheter från Salaf och poesi som tyder på dess dygd. Och poesin är väldigt svår översatt och jag tänker inte ge mig in på det. Det är några poesiverser. Men han nämner en affär från Muawiya radiyallahu anhu, att han skulle ge en äldre man en klase med vindruvor. Och när den här mannen fick de här vindruvorna så tyckte han inte om dem. Och han svor, han gav en ed på att han skulle slå Muawiya med vindruvorna. Så när Muawiya fick höra detta så sa han till mannen att uppfyll din ed. Typ att وَلْيُرْفِقْ أَشَيْخُ بِشَيْخُ. Låt den äldre mannen ha tålamod eller fördragsamhet med den äldre mannen. Så att han då ska slippa sona för den här eden. Så det skadar mig inte om du slår mig med dessa vindruvor. Vi går vidare till nästa egenskap och det är اَتَّهْوِيرُ مِنَ الْغَضَبْ مَحْمَا كَانَ السَّبَبْ. Och det är då råd 35. Hur vi varnas från att bli arga. Med vilken orsak det än må vara. Och så säger Sheikhen förutom en ilska som är för Allah och hans profet. Det här är tillåtet. Generellt så ska man aldrig bli arg som muslim. Förutom för Allahs skull och profetens skull. Sallallahu alaihi wasallam. Profeten alayhi wasallam brukade inte bli arg förutom om någon gjorde någonting haram eller innoverade någonting i religionen. Men han blev inte arg för sin egen skull och hämnades aldrig för sin egen skull, utan hade tålamod och fördragsamhet och översåg människornas brister och la band på sin ilska och kontrollerade sin ilska. Så man ska inte bli arg som muslim. Så generellt ska man inte bli arg som muslim. För han säger Sheikhen, för att ilska leder personen till synd, till straff. Synd. Ilska kan ibland leda till att man spiller blod som är förbjudet. Alltså folk kan börja slåss och kanske till och med döda varandra när de blir arga. Eller man ger sig på folks heder när man blir arg. Man börjar svära och förbanna och kritisera folk med saker som inte är sant. Eller man ger sig på folks egendom och förstör den. Eller man förstör relationen mellan folk som har det bra. Och så vidare. Så ilska leder till dessa dåliga saker och andra dåliga saker. Och ilska kommer då personen inte har tålamod och överseende och fördragsamhet. Och ilskan är en av nycklarna till all ondska. Det har berättats från profeten alaihi salatu wasalam, då han frågades om ett råd av en man. Ett råd som skulle gynna personen i alla hans angelägenheter. Och då svarade han, la taghdab, bli inte arg. Och han fick frågan igen, att ge mig någonting som kommer att gynna mig. Och han repeterade återigen, la taghdab, som då han nämns i Bukhari. Från hadith Abi Huraira, att en man kom till profeten, alaihi salam, och han sa, awsini, ge mig ett råd. Han sa, la taghdab, faraddada ha miraran. Och han repeterade frågan. Och profeten sallallahu alaihi wasallam svarade om och om igen, la taghdab. Så den hadith finns i Bukhari. Och det finns många texter som nämner hur man ska bota ilska om man nu blir arg. Det har berättats i Bukhari och i Muslim från hadith Salman ibn Sard. Han sa att två män bråkade i profetens närvaro sallallahu alaihi wasallam, och vi satt bredvid honom. Den ena förbannade den andra, och de blev så arga, eller han blev så arg att hans ögon blev röda och hans ansikte blev rött. Och då så sa profeten alaihi salatu wasalam, jag vet ett ord eller en mening, om han säger det så kommer det han finner försvinna, alltså ilskan han har, försvinna. لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, om han bara skulle säga اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Så man gick och sa det här till mannen. Och så sa man, hör inte vad profeten säger sallallahu alaihi wasallam? Och då så sa mannen, jag är inte galen. Alltså, jag behöver inte säga detta. Så det här bevisar att när man blir arg så ska man säga a'udhu billahi mina shaytani rajim. Och Imam Ahmed berättar, och Tirmidhi från Abu Sa'id, att profeten alaihi salatu wassalam, han sa i en khutba, ala innal ghadab jamratun fi qalbi bin Adam. Ilska är endast, eller är en glödande kol, ett glödande kolklot i människans hjärta. Afama ra'aytum idha ila humrat aynayhi wa intifakh awdajihi. Har ni inte sett på personens röda ögon och hur hans ådror svullnar upp? Faman ahassa min dhalika bi shay falyalsaq bil ard. Så den som känner denna ilska, låt han då typ göra sig ett med marken. Alltså låt han sätta sig eller lägga sig på marken. Och sheikhen säger att den hadithen är hasan bi shawahidihi. Det finns ändå hadithen som stärker den här hadithen. För vissa andra säger att den är svag. Men sheikhen säger att den är godtagbar baserat på andra hadither. Så här nämnde profeten alaihi salatu wasalam att ilska är som ett glödande klot i människans hjärta, som får hjärtats blod att värma sig, vilket gör människans ögon röda och ansiktet rött. Och att man botar detta genom att lugna ner sig, att sätta sig eller lägga sig ner. Och det är det vissa lärde sig, att när man blir arg och står upp så sätter man sig ner. Om det inte hjälper så kan man lägga sig ner. Då kommer man att lugna ner sig. Allah. Imam Ahmed och Abi Dawud berättar också från Abi Wa'il. Han sa, vi satt en gång hos Urwa ibn Muhammad. Och en man kom in till honom och talade på ett sätt som gjorde honom arg. Så han gick iväg. Och sen kom han tillbaka och hade gjort wudu. Och då så sa han, min far berättade till mig från min farfar, Atiyya. Och han var en kompanjon till profeten sallallahu alaihi wasallam. Att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, inna al-ghadab min ash-shaytan wa inna ash-shaytan khuliqa min nar wa inna ma tudfa'u an-nar bil ma fa idha ghadiba ahadakum falyatawadda. Att ilska kommer från shaytan, och shaytan är skapt från eld, och man släcker eld med vatten. Så om någon av er blir arg så ska han göra wudu. Och denna hadith, säger sheikhen, också är hasan. Så här finner vi att ilska kommer från shaitan, och shaitan är skapt av eld, och eld släcker man med vatten. Så man gör wudu om man blir arg. Och det finns många texter som också visar dygden av de personerna som kan kontrollera sin ilska. och förlåta och överse dem eller det som har gjort honom arg. Allah Ta'ala säger om de troende: وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Och då de blir arga så förlåter de. Surat Ash-Shura 37. Och Allah Ta'ala beskriver också folket av taqwa: وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْضِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. De som kontrollerar sin ilska och överser människorna. Surat Ala Imran 134. Och profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Laysa ash-shadid bisur'ah, innama ash-shadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Att en person är inte stark för att han kan brottas ner, för att han kan vinna över andra i brottning, utan en person som är stark är den som kan kontrollera sig då han blir arg. Den riktiga styrkan inom människan är att kunna kontrollera sin ilska. Inte att ha 100 kilo muskler. Utan att kunna kontrollera sin ilska. Umar ibn Abd al-Aziz han sa: "Qad aflaha man usima min al-hawa wal-ghadab wal-tam'." Att personen som skonats från lust, ilska och blinda begär har fått framgång. Personen som skonats från lust, alltså ond lust, ilska och begär har fått framgång. Och Al-Hassan sa ett liknande uttalande då han sa: "Den som besitter fyra egenskaper kommer Allah att skydda från Satan. Och han kommer att skydda honom från elden. Den som kan kontrollera sin själ, inda ragba, då han känner stark lust för någonting. Wa rahba, och då han känner en stark fruktan för någonting. Wa shahwa, och då han känner lustar och begär för någonting. Wal ghadab, och ilska." Så den som kan kontrollera sig själv vid dessa fyra tillfällen kommer att bli skyddad från shaitan och kommer att få gå till paradiset. Och Ibn Rajab al-Hanbali i hans bok Jami' Ulum al-Hikam förklarar detta uttalande från Al-Hassan. Då han säger: "Dessa fyra egenskaper som Al-Hassan nämnde är nyckeln till ondska. Och den första är ragba fi shay, att ha en stark vilja för någonting. Att själen dras åt någonting och man tror att den här saken kommer att gynna en. Så den personen som har en stark vilja att vilja ha någonting kommer att söka denna sak på alla möjliga sätt och kommer att tillåta alla medel för att nå fram till denna sak. Och vissa av dessa medel kanske till och med är förbjudna. Och saken i sig själv kanske också är förbjuden." Det här är den första. Rahba, den andra. Rädsla. Att man är rädd för någonting. Att en person är rädd för någonting och använder alla medel för att skydda sig från denna sak. Och vissa av dessa medel kanske är förbjudna. Ash-shahwa, lustar och begär. Att själen vill göra saker som den finner njutning i. Och det är ofta saker som är förbjudna. Som till exempel zina, otukt, sariqa, stöld, shurb al-khamr, att dricka alkohol, kufr, magi, hyckleri eller bid'a och så vidare. Och den fjärde, al-ghadab, ilska. Ilska, vilket är att hjärtats blod värms upp. Han säger ordet religion, alltså kokar. Att blodet i hjärtat kokar. Ilska som personen har för att hindra sig från någonting han är rädd för. Eller för att han vill hämnas på någon människa i någonting han har gjort. Och denna ilska leder ofta till saker som är förbjudna. Som till exempel mord, misshandel, förtryck, överträdelser. Att man säger saker som är förbjudna. Som att smutskasta människor, förbanna människor. Att vara pervers. Och det kan till och med leda personen till kufr. Tills det att författaren sa: "Och det är en plikt för alla troende att låta deras shahwa, alltså deras begär, vara begränsade till de saker Allah Ta'ala har tillåtit för honom." Och dessa saker som man finner lust och begär i, om de är tillåtna, om man har rätt avsikt, så kanske man till och med får belöning för dem. Eller hur? Som att äta god mat, sova och så vidare. Om man har rätt avsikt så kan man till och med belönas för dessa saker. Och att ens ilska endast ska vara för religionens skull. För att försöka hindra någonting förbjudet. En ilska mot dem som är olydiga mot Allah och hans sändebud. Så som Allah Ta'ala säger i Koranen. Qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi'aydikum. Wa yukhzihim wa yansurukum alayhim wa yashfi sudura qawmin mu'minin. Wa yudhib ghayza qulubihim. Allah säger i surat At-Tawbah. Strid mot dem. Allah kommer att straffa dem med era händer. Och han kommer att förnedra dem och ge er seger. Och yashfi sudura qawmin mu'minin. Och ge shifa, alltså botemedel i bröstet av de troende. Och yudhib ghayza qulubihim. Och han kommer att avlägsna ilskan i deras hjärtan. Alltså som att de strider mot kuffar med ilska för deras kuffer. Så den här ilskan försvinner när de då får seger av Allah Ta'ala. Surat At-Tawba 13-15. Och detta var också profetens tillstånd, alaihi salatu wasalam. Han hämnades aldrig för sin egen skull, men om någon gav sig på de saker som är förbjudna, så blev han arg för Allahs skull. Och ingenting stod då i vägen för denna ilska. Taib. Och här kan vi se i hans sira alaihi salatu wasalam, att han förlät människor som gjorde saker mot honom. Men om det var för Allahs skull, så skulle personen stå till svars för det han gjort. Så, kära muslim, när du har förstått vad ilska leder till, en ilska som inte är för Allahs skull, så är det obligatoriskt för dig att hålla dig borta från allt som leder till ilska. Men om du nu skulle bli arg, så är det wajib för dig att försöka bota denna ilska med de saker som profeten alaihissalam har väglett oss till. Som att söka skydd hos Allah från shaitan och rajim, att göra wudu, att ta det lugnt och att tänka på vad denna ilska kan resultera i. Så att man inte faller in i någonting som man kommer att ångra i detta liv eller i nästa liv. För många människor, när de blir arga, gör väldigt dumma saker. Och hur många samtal har man inte fått där folk säger att jag skilde mig från min fru och jag var arg. Ja? Hur många gånger som helst. Räknas det inte. Så det är väldigt dumt att man blir arg, att man börjar säga såna här saker. Du är skild och man börjar förbanna folk och slå folk och så vidare. Utan om du blir arg och så vidare, så gör de här sakerna som du har blivit vägledd till. Och undvik att säga saker som du kommer att ångra. Och försök kontrollera din ilska. Vilket faktiskt är nästa punkt. Råd 36. Al-hath ala kadhm al-ghayd wal-afu anin nas. Vi beordras att lägga band på vår ilska och att överse människor. Att kontrollera sin ilska. Att inte ge utspel till sin ilska. Och att överse och förlåta människor. Och det här är då en av de troendes egenskaper. Wal-kadhimin al-ghayd wal-afina anin nas. De som kontrollerar sin ilska och de som förlåter människor. Surat Ala Imran 134. Och sheikhen han säger: "Wa ma'na kadhm al-ghayd katmuhu mata thara faqad wusifa ha'ula'i bi annahum mata kadhimu ghayzahum fa innahum la yantaqiluna ila haqd dafin." Så sheikhen förklarar ganska långt här. Han säger att kontrollera sin ilska, som Allah här beskriver dessa människor med, är att de håller in i sin ilska och de överser också människorna och har rena hjärtan mot människor, förlåter människor. Och detta gör dem till al-muhsinin, till de människorna som gör gott, och al-muttaqin. Så när en grupp av muslimerna som älskar Allah och Allah älskar dem, och de har dessa goda egenskaper som att förlåta, att överse, att ha lätt, att kunna ta lätt på saker och ting, alltså som inom islams ramar självklart, så kommer de då att renas från hat och agg som kan finnas i folks hjärtan. Så är dessa den gruppen som kommer att vara enade, de som profeten alaihi wasallam beskrev som en enda grupp, en kropp, i den här liknelsen att de troende i deras sammanhållning och kärlek är som en kropp. Om en del av kroppen har ont, så kommer resten av kroppen att lida av sömnlöshet och feber. Det är så de troende ska vara. De ska vara en och samma grupp och ha medlidande med varandra. Glädjas åt det som gläder muslimer och känna sorg för det som drabbar muslimerna. Och det har nämnts en hadith som uppmuntrar människan att kontrollera sin ilska. Ahmed berättar från Sahel ibn Mu'ad ibn Anas från hans fader att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: "Man kadhama ghaydan wa huwa qadirun ala an yunfidahu, da'ahu Allah ala ru'us al-khala'iq hatta yukhayyiruhu min ayyi al-hur sha'a." Den personen som kan kontrollera sin ilska då han egentligen kan ge utspel för den, men han kontrollerar den, denna person kommer Allah att hämta framför alla människor på domedagen, och han kommer att få välja vilka hur eller in som han vill. Ja. Och den här hadithen inshallah ta'ala är autentisk. Så personen som är i en position där han egentligen kan hämnas och kan bli arg och så vidare, och han kanske har rätt till det, men ändå väljer att kontrollera sin ilska och hålla inne sin ilska, kommer på domedagen att få den stora belöning att få välja från al-hur al-ain. Och i en hadith från Khabbab ibn al-Arath så sa profeten alaihi salam: "Det finns tre saker som jag svär på. Ma naqasa malun min sadaqa. Pengar minskar inte av sadaqa. Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Och Allah ökar endast en slav ära då han förlåter. Waman tawada'a lillahi rafa'ahu Allah. Och den som ödmjukar sig för Allah kommer Allah att upphöja. Och den här hadith finns i Al-Musnad och den är också autentisk. En väldigt fin hadith, och om man reflekterar över den här så tror folk den totala motsatsen. Om du har pengar och ska ge sadaqa, vad tänker man? De kommer minska, eller hur? Du har 1000 kronor och ska ge 500 sadaqa. Du tänker direkt att de kommer minska. Men hos Allah minskar de inte, utan du får mer tillbaka. Som han sa i en hadith Qudsi, Ibn Adam: "Spendera, alltså för min skull så kommer jag att spendera på dig. Du får tillbaka detta liv och i nästa liv." Och egentligen det enda vi har kvar av vår rikedom när vi dör, det är allt det vi har gett bort för allas skull. Och resten är borta. Och den andra punkten, att en person blir endast mer ärad då han förlåter. Många okunniga människor tror att om jag förlåter så kommer jag kommer sjunka i status. Jag kommer se löjlig och tuntig ut. Men överse människor så kommer Allah att höja upp dig. Och samma sak, att ödmjuka sig för Allah. Folk tror också att det är någonting kanske löjligt eller någonting att ödmjuka sig själv. Att vara ödmjuk. De tycker det är coolt att vara högmodig. Men det är totala motsatsen. Om du ödmjukar dig för Allah kommer Allah att höja upp dig. Om du är högmodig mot Allah eller mot folk kommer Allah att sänka dig. Så mycket fin hadith som vi ska lägga på tanken. Ta i nästa råd. Råd 37. Wujub hajrul ma'athim umuman. Plikten att lämna alla slags synder. Allah ta'ala säger i surat al-An'am 120: "Wadharu zahira al-ithmi wa batinahu. Innal ladhina yaksibuna al-ithma sayujzawna bima kanu yaftarun aw yaqtarifun." سيجزون بما كانوا يقترفون. Men avhåll er från att synda, oavsett om synden begås öppet eller i hemlighet. De som syndar ska straffas med det som svarar mot de synder som de begick. Så Allah säger i den här versen att man ska lämna synderna, vare sig de är begås öppet eller i hemlighet. Och att en person som syndar kommer att straffas i enlighet med denna synd. Så lämna alla synder, vare sig de är öppna eller dolda. Allah säger också i surat Al-Araf 33: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Säg, min herre har förbjudit inget annat än skamlösa handlingar, al-fawahish, som zina och sånt. Både det som sker öppet och det som sker i hemlighet. Och allt och all synd och orättmättigt förtryck, allt orätt förtryck, och att man sätter någonting vid Allahs sida, eller att man talar om Allah med någonting som man inte har kunskap om. Så Allah nämner i den här versen att han har förbjudit al-fawahish, de skamlösa synderna, vare sig de sker öppet eller dolt, wal-ifn, och all slags synd, wal-bari bi-ghayri al-haq, och all slags överträdelse som sker orätt. Och att man sätter någonting vid Allahs sida, eller att man talar om Allah utan kunskap. Och Allah Ta'ala har prisat dem som undviker stora synder. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. De som undviker de stora synderna och de skamlösa synderna, och då de blir arga så förlåter de. Allah har prisat dessa människor, de som förlåter stora synder och al-fawahish, och som förlåter då de blir arga. Surat al-Shura 37. Allah säger också i surat al-Najm: Alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal-fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira. De som håller sig borta från stora synder och al-fawahish, de skamlösa synderna, illa al-lamam, förutom små synder, din herre är sannoliken, har sannoliken en stor förlåtelse. Surat al-Najm 32. Och Allah Ta'ala har lovat dem som håller sig borta från stora synder att de kommer få ett ärat slut, ett ärat hem. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Om ni håller er borta från de stora synderna ni förbjudits ifrån, så kommer vi att förlåta er resten av era synder, och vi kommer att låta er träda in i ett ärat hem. Ungefär så. Surat An-Nisa 31. Så Allah nämner här att om man håller sig borta från Al-Kabair, så blir man förlåten för sina små synder. Som vi känner till i hadithen också, att Ramadan till Ramadan, Jum'a till Jum'a, och bön mellan, vad som sker mellan bönerna, förlåts så länge man håller sig borta från Al-Kabair, de stora synderna. För Kabair måste man göra tauba för. Men små synder förlåts i och med att man fastar eller ber sina femdagliga böner och så vidare. Så synderna som begås mellan Dhuhr och Asr förlåts när man ber Asr. Mellan Maghrib och Isha förlåts när man ber Isha och så vidare. Så de goda gärningarna suddar bort de dåliga. Och vad är definitionen av en stor synd? Är det någon som kommer ihåg det? Är det någon som har lyssnat på syndernas onda effekter? Kommer ni ihåg det? Samir? Den synd som du har nämnt är straff för. I detta liv eller nästa liv? I nästa liv. Så till exempel ett straff för att stjäla, att hugga av handen, inte en stor synd, eller? Ja? Ja? Jo. Det är en stor synd. Generellt, om du har nämnt ett straff för en synd, så är det en stor synd. Vare sig det är dunja eller akhira. Naam. Om du har nämnt att Allah inte kommer kolla på personen, så är det också en stor synd. Eller att Allah kommer förbanna personen. Personen inte kommer få gå in i Janna. Eller han nämns i hadithen, Leisa minna, han är inte från oss. Ana bari, jag är fri från den som jag ser och så vidare. Allt det här tyder på att det är en stor synd. Och små synder är vad som är utöver detta. Synder där det inte har nämnts något speciellt straff. Eller wa'id som man säger. Någon speciell varning för. Han nämner också en hadith från Musnad. Eller Musnad och i Tirmidhi. Från Abi Huraira radiyallahu anhu. Att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: ittaqil maharim takun a'bad an-nas. Håll dig borta från det förbjudna, så kommer det vara den som dyrkar Allah på bästa sätt. Eller den av slavar som dyrkar Allah bäst. Håll dig borta från det Allah förbjudit, så kommer det vara den av slavar som dyrkar Allah bäst. Warda bima qassam Allahu lak takun aghna an-nas. Var nöjd med det Allah har givit dig, så kommer du vara den rikaste av människor. Wa ahsin ila jarak takun mu'minan. Behandla din granne väl, så kommer du att vara en troende. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun nam. Och älska för folk det du älskar för dig själv. Wa la tukthir dhahak. Och skratta inte för mycket, för sannoliken så tar för mycket skratt död på hjärtat. Och den här hadith säger Sheikhen att den är hassan. Fina egenskaper. Genom Guds fruktan och att hålla sig borta från synder, så blir man en person som dyrkar Allah på bästa sätt. Att genom att vara nöjd med det Allah har gett en, så blir man en rik människa. Rikedom är inte att äga mycket. Laysa al-ghina bi kathrati al-arad, walakin al-ghina ghina al-qalb aw ghina an-nafs. Som nämns i en annan hadith. Att rikedom är inte att äga mycket, utan rikedom är att vara rik i sitt hjärta, i sin själ. Att vara nöjd med det Allah har givit dig. Behandla din granne väl, så kommer du vara en mu'min. Och älska för din broder det du älskar för dig själv. Och det lades till i hadith muslim. Att person är inte en riktig troende tills att han älskar för sin broder det han älskar för sig själv. Av goda saker. Och skratta inte för mycket. För mycket skratt tar död på hjärtat. Och dessa egenskaper vi har nämnt ikväll nämner Sheikhen då han säger: wahlum wa la taghdab wa lil ghayri ikdhim wal afu khudh wajtanibna al ma'athim. Att ni ska ha hilm, tålamod, inte bli arga, kontrollera ilskan, förlåta människor och håller borta från synder. Vi tar hinne med ett till råd ikväll. Och det är råd 38. Och det är beordringen att ha god karaktär. Och att hålla sig borta från al-fuhsh wal-bada'a wasu'ul-khuluq. Att hålla sig borta från dålig och ond karaktär. Och dåliga egenskaper. Det råder inget tvivel om att personen som har god karaktär är trygg med sig själv och folk är trygga med honom och känner sig säkra med honom. Han älskas av människor, förbarmas. Till skillnad från personen som har dålig karaktär. Han är otrygg med sig själv, otrygg med muslimerna. De känner sig inte säkra med honom. Han är en prövning för muslimerna vart han än befinner sig. Och för att god karaktär är bland de egenskaper som Allah tycker om, så har han ärat sitt folk med god karaktär. För profeten alaihissalam var den av folk som hade bäst karaktär. Så som Allah ta'ala beskrev honom: wa innaka la'ala khuluqin 'adhim. Du besitter sannoliken en hög karaktär. Surat al-Qalam, vers 4. Och det har berättats i Bukhari och i Muslim från Anas radiyallahu anhu att profeten alaihissalam kana ahsanu nasi khuluqan. Han var den av folk som hade bäst karaktär. Och på grund av den höga status som god karaktär har, så har profeten alaihissalam nämnt att det är en av de sakerna som kommer att gynna människan och leda till Allahs välbehag och få personen att gå in i paradiset. Till skillnad från al-fuhsh wa su'al khuluq, dålig karaktär, det leder till motsatsen. Det har berättats från Tirmidhi och andra, från Abi Huraira radiyallahu anhu, att profeten alaihissalam frågades: vad är det som får folk att gå in i paradiset mest av allt? Han sa: taqwa Allah wa husnul khuluq, Guds fruktan och god karaktär. Och han frågades: vad är det som får folk att gå in till elden mest av allt? Han sa: al-fam wal-farj, munnen och könsorganet. Och den hadith, den finns i Tirmidhi och den är autentisk. Och så säger sheikhen att utan tvekan att en person avviker från lydnad med sin mun och sin könsorgan är från de sämsta och värsta av alla karaktärer. Och profeten alaihissalam har också räknat god karaktär till de tyngsta gärningarna på domedagen som kommer att vägas i vågen. Det har berättats i Tirmidhi och andra från Abi Darda radiyallahu anhu att profeten alaihissalam han sa: athqalu shay yudau fil mizan al-mu'min yawm al-qiyamah khuluqun hasan wa inna Allah la yubghidul fahish al-badhi. Det tyngsta som kommer att läggas på den troendes våg på domedagen är god karaktär. Och sannoliken så hatar Allah al-fahish al-badhi, personen som är pervers och syndaktig. Och den hadith är också autentisk, den finns i Tirmidhi. Och Aisha radiyallahu anha berättar också en hadith som tyder på hur hög status god karaktär har i islam. Hon sa: jag hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga: den troende når med sin höga karaktär samma nivåer som personen som ber på natten och fastar på dagen. Den troende kan nå med sin höga karaktär samma nivå som personen som ber på natten och fastar på dagen. Alltså väldigt hög nivå kan man nå genom god karaktär. Och den hadithen finns i Abi Daud och den är också autentisk. Och det har berättats från hadith Talha ibn Kiriz att Allah Ta'ala, att profeten alaihissalam tyckte om god karaktär då han sa: inna Allah karimun yuhibbul karam wa ma'alil akhlaq wa yakrah safsafiha. Att Allah tycker om hög karaktär, eller Allah är generös och tycker om personer som är generösa eller generositet, och tycker också om hög karaktär, och han hatar dålig karaktär, låg karaktär, lågt beteende. Och hadithen i Mursal, alltså den är avbruten i kedjan, men många av de lärda säger att den har hadither som gör att den tillsammans med dessa andra hadither blir autentisk. Så husnul khuluq är bland annat att man är ödmjuk och snäll mot människor. Precis som högmod eller dålig karaktär är att man är högmodig och att man överdriver i sitt tal. Och då berättar sig Tirmidhi med en autentisk kedja från Jabir att profeten alaihissalam han sa: de mest kära till mig och de som kommer vara närmast mig på domedagen, sitta närmast mig på domedagen, är de av er som har bäst karaktär. Och de jag hatar mest och de som kommer vara längst bort från mig på domedagen är atharatharuna. Och atharatharuna, det är de som talar för mycket och överdriver i sitt tal. Wal mutashaddiqun. Och hum al mutatawiluna ala an-nasi bi kalamihi. Det är de som försöker att bemästra folk med sitt tal. Wal-mutafayyiquna. Och då sa sahaba: ja Rasulullah, vi vet vad atharatharuna är för någonting, wal-mutashaddiquna, men vad menas med al-mutafayyiquna? Han sa: det är de högmodiga. Så folk som överdriver i sitt tal, som försöker att bemästra eller ta makt över andra med sitt tal, och folk som är högmodiga. Alltså dessa tre typ sitter ihop. Det är egenskaper av högmodiga människor. Det är de som profeten hatar mest, och de som kommer vara längst bort från honom på domedagen. Alihi salatu wassalam. Och det berättas i El-Musnad från El-Irbad ibn Sariya att han sa, alltså profeten alayhi salatu wassalam, فإنما المؤمن كالجمل الأنيف والأنيف حيثما انقاد انقيد انقاد, att den troende är som en kamel som dras med näsan. Vart han än styr går han. Ni vet, kamelerna är väldigt svåra att kontrollera, men de sätter som en ring i näsan, och så har de en sele som de kan dra kamelen med, eller styra kamelen med, och den följer då det hållet man drar den åt. Och han sa att den troende är likadan, att den styrs och den går åt det hållet som den styrs. Så man ska inte låta sig styras av dåliga människor eller dåliga saker, utan man ska styras av det som är bra och bra människor. Och så säger sheikhen avslutningsvis: du ska veta, muslim, att om du har bra karaktär med människor, om du överser människor och inte har många fiender och inte många som hatar dig, så kommer dina angelägenheter att underlättas. En person med god karaktär, du ser honom älskad. Han älskar och han är älskad. Wasilen wa mausulen. Han håller relation med folk, god relation med folk, och folk håller god relation med honom. Och det här är om han håller sig inom de gränser som har nämnts för god karaktär. Och dessa gränser ska man inte överstiga. Och dessa gränser visas i kommande punkter. Att hans, alltså vad är gränserna för god karaktär? Att ens inre överensstämmer med ens yttre. Så man är ren och ärlig, som vi sa, inte att man är två ansikten. Att ditt hjärta är fullt av hat, men du har ett leende på ansiktet. Du är falsk. Nej, utan du har ett rent inre och ett vackert yttre. Wa talaqatul wajh, att man ler, är också en av egenskaperna för god karaktär. Wa linul janib, att man är mjuk och snäll mot människor. Wa tibul kalam, att man talar gott med människor. Som Allah säger, wa qulu lin nasi husna, att säga det bästa till folk. Tala på bästa sätt med folk. Wa badlul ma'ruf biqadr al-istita'a min al-mal wal-jah wal-badan. Och att man försöker hjälpa folk med bra saker så gott man kan, med sina pengar, med sin status och med sin kropp. Alltså med allt du kan. Man kan hjälpa folk med att bära, man kan hjälpa folk med status genom att medla, och man kan hjälpa folk med pengar om personen är i behov. Men om man överstiger dessa gränser som sharian har satt, så kommer man då inte att gynnas av goda karaktärer. Och så säger Sheikh Hafid: wa janib al-fuhsh wa su'ul khuluq wa ahsin al-akhlaq mahma tatiq. Att hålla borta från dålig och låg karaktär, och ha istället god karaktär så gott ni kan. والله تعالى عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.